Hei og hjertelig velkommen til fredagsklubben, en Arsenal Sweden podcast med meg, Stig Göran André Theo Rothman.
Norges nationaldag.
Ja, det är en speciell dag idag. Jag har fått massor med grejer skickade till mig av gamla norska kollegor. De är ute och firar rejält.
Du har väl ganska många som du känner i Norge, va?
Ja, men ett par stycken som fortfarande är kvar någonstans i flödena kan man väl säga. Vad tycker du om att de firade nationaldagen så där aggressivt?
Men jag tycker att det är ganska skönt på ett sätt. Sen kan det lätt gå till överdrift.
Ja, det brukar väl finnas två falanger av svenskar. Antingen så är man liksom väldigt avundsjuk på att norrmännen faktiskt firar nationaldagen. Eller så tycker man att de är töntar.
Ja, det går väl att tycka lite både och.
Mm. Hur tror du att stämningen är på Showbar Reality Training Center? Tror du Martin går runt med bunade på sig?
Nej, jag tror han kommer i folkdräkt idag.
Ja, det heter väl bunad va, på norska?
Det kanske heter. Det borde jag veta.
Ja, det borde
undrar om min pappa ställer fram den norska flaggan idag?
Han bor väl typ på gränsen?
Nej, det gör han absolut inte.
Men han bor ju närmare norska gränsen än vad jag gör i alla fall.
Ja, men han bor ju inte typ på den norska gränsen. För det är väl 15-20 mil dit.
Okej. Okay. Ja, close enough. Men tror du Martin firar?
Ja, det tror jag absolut. Gör inte alla norrmän det, eller?
Jo, men jag tänker att så här, det är ju ändå lite speciellt i hans läge. Han är i slutuppladdningarna för säsongens sista match och han är kapten i Arsenal. Han har väl liksom inte full frihet att göra vad han vill.
Nej, det är klart han inte har. Kommer du ihåg det avsnittet av Dag när det är 17 maj? När Benedikt Skovrand var så här riktigt jävla packad dagen innan. Och sen så vaknade upp under ett bord någonstans. När han har varit otrogen för 300 gången och ska ut på Karl Johan. Och hans flickvän står där med deras barn. Och han kommer ut och är så jävla bakfull och börjar med att spy rakt över henne.
Jag har inte sett det där programmet.
Det är helt otroligt. Program? Det låter som det är 65 år. Det är en tv-serie.
Vad fan, i norskt. Då får man säga program.
Det är jättebra.
Ja. Annars då, hur är läget? Är du taggad på sluttampen?
Ja, absolut. Det börjar växa till sig igen efter veckans besvikelser.
Ja, det får man väl lugnt säga. Mm. Det blev ju en speciell resa hem. Vi satt i en bil du och jag tillsammans och fick följa Tottenham Man City på mobiltelefon.
Ja, först spenderat hela dagen på att vara på en begravning och sen sitta och följa det där debaclet.
Ja, det vart ju inte den bästa, så att säga.
Nej. Hur känner du inför hela den där grejen? Alltså, det har ju varit en ganska stor diskussion i veckan om att Spurs supportrar absolut inte ville vinna den matchen för att de inte ville att Arsenal ska kunna vinna guld. Vi har sett klipp i sociala medier där de i princip står och jublar när City gör mål, och vi har sett Ernst Postecoglou stå och skälla på folk på läktaren för att han inte har samma syn på vinnarkultur mot vad fansen har, och han var ganska syrlig efter matchen där han uttalade sig och sa att den här klubben är fragil både in- och utvärtes. Och där han, det var ju nästan ungefär som att han kände att vad fan, ska vi ha den här inställningen som klubb, då kan inte jag vara här. Det var den, så jag nästan läste in det när jag såg det. Och sen, det har ju varit en väldig debatt om hela det här. Att de själva hade en möjlighet att kunna gå till Champions League. Då var de tvungna att slå Manchester City och sen vinna mot Sheffield United borta i sista matchen. Det går ju inte att förlora. Och samtidigt som Villa då tappar poäng mot Crystal Palace på Selhurst Park. Större undrar ju hänt än att det är. Men det var ju de totalt ointresserade av. Alltså sätta sig själva först. Utan då la sig. Du var ju riktigt förbannad i bilen i baksätet på väg hem.
Ja, men det var man väl. Om man ska börja med Angie. Det känns ju som att han kommer bli den nästa fotbollstränare i linjen. Tillsammans med José Mourinho, Antonio Conte och några till som pratar ganska illa om Tottenham efter de har lämnat. Att det finns ganska allvarliga problem där. Där verkar som att det är Levi på toppen som väl har en märklig inställning till hur man bedriver en professionell fotbollsklubb. Och ja, för mig växte ju Ange Postecoglou, som jag alltid kommer kalla han för. Han växte i mina ögon efter det han har sagt faktiskt. Jag tycker att han har helt rätt. Jag tycker att han verkar vara extremt vettig och står upp för, liksom, för det som en professionell fotbollsklubb ska stå upp för. Så att, men jag, förbannad var jag. Det kändes ju som att den här matchen var nästan avgjord när, så fort som City gjorde ett mål, så kände Spurs-spelarna att vi kommer aldrig kunna göra två. Och därför ska vi skita i att vinna det här. Och när man hör sen att det jublas på läktaren och det, sånt börjar spridas, då blir man ju bara äcklad. Hade jag varit på Emirates Stadium och någon hade jublat åt att någon gjorde mål på oss, då hade man blivit tokig.
Ja, nej men absolut. Sen är det ju kanske att vi sitter i en liten annan båt i den här ekvationen, för att när de hyser ett sånt extremt hat gentemot oss, så har ju vi, de flesta som går på Emirates och som håller på Arsenal idag, har varit med under våran storhetstid. Vi har ju också andra rivaler än vad de kanske har. Alltså vi har ju, om du tittar historiskt sett, så har ju vi en rivalitet med Liverpool. Vi har en extremt stor rivalitet med Manchester United, som vi har tampats med under hela den första delen av Arsene Wenger-eran, där vi slogs med dem om titeln varenda år. Vi har ju också en rivalitet med Chelsea, fast på kanske ett lite mer så här pengasätt. Och när de kom in och skulle börja, skulle köpa Ashley Cole, och man tyckte illa om dem för hur de bedrev sitt sätt. Och man har ju också en rivalitet med Manchester City, för man tycker att de har fuskat sig till toppen.
Mm, absolut.
Och att vi nu är, det är de vi tampas med nu. Så att för oss att, det spelar ju egentligen ingen roll. Den enda säsongen som man har sett en ligavinnare som man inte stör sig på som Arsenal-supporter, det är ju den säsongen där Leicester vann. Alla andra säsonger typ under våra liv, så har ju någon annan av våra rivaler vunnit. Så att det blir, för mig blir det ju lite konstigt så att man så hårt sätter en annan klubbs förehavanden före sin egen klubbs framgång. Det tycker jag är väldigt främmande för mig, för att som jag sa, att varenda säsong som vi har spelat i princip under hela min livstid som jag hållit på Arsenal, så har det alltid varit något lag som man tycker illa om som har vunnit.
Mm. Ja, men mer eller mindre i alla fall.
Ja, men absolut.
För liksom, det har ju känts som att de här senaste säsongerna när Man City har vunnit ligan, så har man har inte brytt sig på samma sätt, skulle jag säga. Alltså om vi hade haft den här titelkampen som vi har den här säsongen och hade förra säsongen mot, istället för att det var Man City, så var det Man United som var på den andra sidan. Då tror jag att man hade tagit de här förlusterna mycket, mycket hårdare, för att det känns som att det hade varit en rivalitet där vi hade förlorat och vi liksom tappade mot någonting som var en fotbollsklubb. Nu faller vi istället mot Man City, och man känner sig som liksom, man känner sig som Jan Ullrich i sista uppförsbacken i Tour de France när Lance Armstrong bara cyklar förbi.
Det känns liksom som Elofsson när Mühlegg kommer farande, och man står och trampar och man tar i allt vad man har, man kommer ingenstans.
Nej, men precis, och det är liksom när man har det underlaget, så är det är svårt att bli lika upprörd. Det är mer, man blir mer arg på Premier League, man blir mer arg på samtiden, man blir mer arg på allt annat än just Man City. Så att på ett sätt så är det ju, det hade ju varit värre om vi hade torskat den här ligatiteln mot Liverpool eller mot United, skulle jag säga, absolut.
Ja, nej, men jag hör vad du säger. Jag håller med dig, men du tänk ändå om att vi hade varit i den position som Liverpool var under x antal år här, där det har varit Klopp mot Guardiola i det, på det stora hela, och där man hade torskat hela tiden. Jag tror att om du skulle fråga gemene Liverpool-supporter, så tror jag att de kanske känner lika stort hat gentemot Manchester City som man gör mot Manchester United, även fast de historiskt sett har varit mycket större rivaler för dem.
Absolut är det så. Och det märker man ju också, det syns ju på sociala medier och överallt i annat. Alltså att även om båda klubbarna är från Manchester i det läget, så är ju United mot Liverpool, den rivaliteten är mycket, mycket större, både historiskt och nutida, än vad Man United mot Man City är.
Ja, alltså absolut skulle jag säga det. Det är den som är den stora matchen där uppe. Nej, men om vi backar tillbaka till, om du hade varit i, om det här hade varit Arsenal som hade stått inför samma faktum, hur hade du resonerat som supporter då? Hade du känt så här att, men det är klart att vi måste försöka vinna den här matchen för att gå till Champions League, att det är viktigare än att Tottenham hade vunnit ligan?
Men det är så svårt att sätta sig in i det där, för vi har ju liksom inte varit i den situationen nu på ett tag, känns det ju som. Sen var det ju, när man tänker tillbaka, så är det väl bara 3 år sedan vi inte spelade Champions League. Typ, eller 2 år sedan väl. Det känns som att åren bara flyter ihop nu när
Arteta är bra. Det är första säsongen vi spelar Champions League, på hur många som helst.
Det känns som att det inte är det. Det känns som att de här Arteta-åren har flyttat ihop nu och blivit liksom att vi är bra igen. Men jag sa väl det skämtsamt förra veckan, tror jag, att man hade önskat en förlust för att Spurs skulle vinna, men det är ju inte så egentligen. Alltså, man måste alltid sätta sin egen klubb i första rummet, och det är ju det absolut viktigaste. Sen, att Spurs skulle vinna ligaguld, det är lite annorlunda tycker jag, med tanke på att de inte har vunnit ligan sedan den var svartvitt på tv. Det är liksom, det hade ju gjort lite mer ont om de hade vunnit ligan nu, och speciellt före oss, än vad jag tycker att de har rätt att tycka om oss.
Ja, nej men absolut. Men om man vill ut, jag såg något klipp från en intervju som Mikel Arteta gjorde med han, jag vet inte vad han heter, den spanska journalisten Guillem Balogué, eller vad fan heter han?
Mm.
Där han pratade om att de hade, som vi vet så håller han på med mycket grejer för sig för att visa på saker. De hade planterat något träd på Colney som de var tvungna att vattna och ta hand om, för att det skulle växa och bli starkt och att folk skulle vara med på den utvecklingen och hela den grejen. Och att, jag tror någonstans att ska man som klubb ta de nödvändiga stegen för att bli, ja, men en titelutmanare, för att bli en klubb som ska kunna vinna saker, då måste man på vägen skita i såna här grejer. Alltså det får liksom göra ont. Jävligt ont på vägen. Och för egen del så kan jag, det är ju så lätt att sitta och moralpredika gentemot andra när man kanske skulle ha tyckt likadant själv. Men när man sitter och funderar lite grann på det, så är det så här att om du vill förändra en klubb och göra en klubb vinnande, så måste du ju, du måste ju påbörja en resa, du måste ju påbörja ett arbete och en utveckling som ska ta dig någonstans. Och det är klart att på vägen där så kommer du stöta på både hinder och svårigheter och lite tillbakagångar och så. Men när du väl får fart på utvecklingen, så är ändå det rätt fantastiskt att följa. Så som Arteta har gjort med Arsenal, att man känner att man, ja, men det är ett älskvärt lag som vi har nu. Som man, det är många, många spelare som man tycker väldigt bra om. Men det har ju ändå tagit en stund att ta sig dit. Jag minns när jag var på hans första match i Bournemouth annan dagen 2019. Det är ju ett tag sedan nu. Det var inte så festligt då. Men man var ju ändå rätt peppad på att kliva på tåget efter man hade hört hans brandtal på Colney. Men under den här resan så har det också gjort ont. Men ska man göra den här förändringen, då tror jag man måste skita i allt annat. Man måste liksom bara bortse det. Men man måste ändå vara noga med att man ska sätta sig själv i första rummet. För att en extremt viktig faktor i all möjlighet till utveckling, det är ju pengar. Och pengar, det kan du få in på många olika sätt. Ett sätt är ju att få in dem genom att spela Champions League. Har man då möjlighet till att ta den, oavsett hur jävla tungt det må vara på andra sidan att ens närmsta granne då skulle vinna guld. Jag tror att man måste ta den smällen. För att om man inte gör det, då kommer man också hitta en annan anledning någon annan gång och inte ta den. Och så sätter det där sig.
Så är det ju absolut. Men är inte ganska talande också för hur Spurs är som fotbollsklubb också, att det är så tydligt ett lillebrorkomplex som finns där hos dem på andra sidan norra London, så att säga, att de är liksom beredda att, de är beredda att hellre förlora för att vi inte ska vinna, och det gör att, alltså, sånt ser man ju hända, men framförallt i liksom lillebrors scenarion där man tycker att det är roligare att den andra förlorar, medan liksom när man är den större personen, den mer erfarna, då har man oftast mer, ja, men vinnarmentalitet på rätt sätt. Man är inte bara en liten idiot, så att säga.
Nej, du vet ju allt om det. Det är du som är Spurs i podden här.
Jo, men lite grann så är det ju. Att liksom, som lillebror så är man ju mer en retsticka. Man ska tycka att det är kul och pika folk och vara i ögonen på dem. Men det är ju sällan det som är det vinnande konceptet. Kan jag ju ärligt säga som lillebror. Jag har sittit med otroligt mycket kött på benen i den här frågan.
Ja, då har jag suttit i flera dagar och ljugit om till exempel att jag sov hela vägen hem från Göteborg. Vilket jag sov kanske, jag blundade i 40 sekunder.
Ja, för podden skulle så fick jag köra Jockes manuella bil på vägen hem från Göteborg. Jag har väl inte kört manuell bil på, vad kan det vara, 4 år kanske.
Lillebrorskomplex där också.
Nej, men det är väl
spurt. Inte talat om, de har bara körkort för automatbilar, det är för att de inte kan köra bil.
Men Spurs är en liten klubb och det märks i sådana här scenarion. Jag hade ju tyckt att det varit som spelare märkligt att ja, men tänk om man är sugen på liksom att komma till Premier League, du har Spurs som rycker lite i dig och så ser du sådana här saker. För mig hade det varit helt avtändande. Tänk att spela inför en publik som jublar när Haaland gör 1-0. Alltså vad är det för beteende?
Det är jättekonstigt om du sätter dig i ett större, om du tittar i det stora.
Ja, du har liksom en manager som får vända sig av och skälla ut folk på hemmaläktaren. Så vad är det för beteende?
Jag har kastat ut folk, läste jag om, som satt bredvid där, som ställde sig upp och de trodde de typ var City-fans, så visade sig att det var de inte.
Det är så pinsamt så det finns fan inte.
Nej.
Och så ser man ju liksom Erik Niva efter matchen också twittrar well played Tottenham Hotspurs. Och det är så här,
hur ska man tolka det?
Jo, men han är väl både lite granna alltså halvtrollig i det på ett sätt, men samtidigt är han väl precis lika mycket Spursare som alla andra är. Och det ligger väl mycket i linje med hur den klubben är. Det sitter inte bara hos Levy att det är en sån här dålig rutten kultur i den här föreningen. Det bygger ju också på att fansen har en ganska rutten kultur i sig själva också.
Om han nu skulle få för sig och bara, alltså Ange, att här kan jag inte vara. Jag vill ju göra det här till en vinnande klubb. För det är jag helt säker på att jag tror att det är en bra fotbollstränare på riktigt. Jag tror att han har en enorm kraft inom sig som gör att han kan få med sig folk. Och den tomheten man såg i honom efter det här, alltså jag tror att den här smällen för honom var hård. Om han nu skulle få för sig att lämna dem för att han bara känner att fan, jag kan inte jobba här, det funkar liksom inte att och engagera mig i en klubb som hellre förlorar en fotbollsmatch när vi själva har chansen att gå till Champions League för att våra rival inte ska vinna. Tror du att deras supporterskara skulle få sig en extrem smäll utav det, eller tror de att de skiter i det för att det här sitter så jävla djupt rotat?
Jag tror nog att det sitter för djupt rotat. Jag tror att man skulle snarare börja håna Ange istället för att man skulle på något sätt rannsaka sig själv och kolla sig i spegeln. Det känns som att det här problemet är för stort för Tottenham att en ensam australienare ska kunna lösa. Jag tror att han kämpar i en rejäl uppförsbacke och framförallt så tror jag att problemet är inte bara i supporterled utan det finns även i Spurs styrelserum så finns den här typen av snack och tänk. Och det är ju en fullskalig renovering som den här stackars australiensaren behöver göra.
Ja, för det var väl så att jag såg också något klipp då. De brukar ju ha band som spelar inne på deras arena. Och då såg jag att det måste väl ha varit på matchen innan det här. Så stod de och spelade I'm City till July. Och folk stod och sjöng med. Alltså ett band som då klubben hyr in som står och spelar den och skickar ut den typen av budskap. Det måste ju vara omöjligt som spelare att inte bli påverkad av det här snacket inför en sån här match.
Men det är ju klart det och se på det här läget som Son får. Alltså det är ju ett perfekt läge, ett sånt där läge som Son gör mål på. Han har ju fått de där lägena 100 gånger i sin karriär och gör väl mål på 99 av dem. Han löper fri mot keepern och ska bara raka in den egentligen. Det står då 1-0 till City. Son har väl någonstans i bakhuvudet att gör jag 1-1 här? Har vi kräm att göra 2-1 och få häng på Champions League? Nej, jag tror inte vi har det. Då blir han istället. Han hade ju blivit som kapten i det läget. Hatad, hånad och liksom uthängd från alla dess håll. Han hade blivit även såklart alltså, hyllad av Arsenal-fans om man hade gjort 1-1 där. Så att han hade ju satt sig själv i en rätt märklig situation som fotbollsspelare. Och även om jag inte tror att han liksom i stundens allvar, alltså när han springer med bollen, tänker de här tankarna, så tror jag att det finns med i bakhuvudet. Och bara det räcker för att du ska liksom kunna börja tvivla på dig själv och börja ta ett felbeslut. Uh-huh. Och det var ju precis det han gjorde.
Ja, uh-huh, absolut. Men var majoriteten av Arsenal-fansen helt dumma huvud som inför den här matchen verkligen satt och hoppades på att Spurs skulle kunna göra någonting här?
Nej, det tror jag inte. Man City har ju alltid haft svårt borta mot Spurs. Och det är ju en sån här klubb som kan verkligen gynnas av att spela lite Hawaii-fotboll eller vad man nu ska kalla det för, med lite kaosartat och liksom kunna få dem på svängning. Det har vi sett flera gånger om. Det har ju varit ett av de lagen som faktiskt på rutinbasis har gett City en ordentlig kamp om poängen.
Absolut. City hade väl inte ens gjort mål där i ligan på den arenan. De har väl vunnit där i FA-cupen, men
nej, men precis.
I ligan så var det väl 4 raka torsk. Men ändå så är utgången ur den här matchen, ja, den blir ju som den blir. Så ja, jag ställer frågan igen, alltså, satt Arsenal-fans och hoppades, var det fullständigt idiotiskt att tro att Spurs skulle kunna göra någonting här?
Nej, eller ja, med facit i hand, ja. Sen kanske det gick för långt när till och med liksom Theo Walcott började twittra och Mesut Özil började twittra och det vaknade till gamla liksom Arsenal-profiler från förr som skulle säga sitt att de höll på Spurs ikväll. Liksom Kai Havertz säger i en eftermatchintervju mot Chelsea var det, eller mot Man United, där han säger att ja, jag håller på Spurs på måndag.
Jo, men den är ju ändå mer... Vad fan ska han säga där när han får den frågan i ansiktet efter att vi har slagit Man United på Old Trafford? Kommer du hålla på Spurs på tisdag? Ja, vad ska han svara då? Han kan ju inte gärna svara nej, jag hatar Spurs.
Det hade varit festligt också.
Absolut, men det svaret skulle ju ingen människa ge.
Nej, det är klart att vi inte hade gjort det, men det bygger ju på något sätt upp den här liksom stämningen kring den här matchen. Där vi alla sitter på liksom Spurs-sidan, och det är klart att de tycker inte om det. Det hade ju vem som helst hatat. Mm. Och det tror jag själv också hade reagerat på om läget hade varit omvänt. Och sen så står, ja men så står, liksom, vem ska vi ta? Eric Dier och Harry Kane, men de är inte kvar
i Spurs. Nej, de kan du räkna upp.
Nej, men skulle man se liksom Son på något sätt då och hackla sig fram att han håller på Arsenal. Det är klart att det hade gjort ont. Det hade ju varit, ja men på ett sätt väldigt tråkigt att höra.
Jo, fast... Det är ju inte det de säger. Vad Kai Havertz säger är att han hoppas Tottenham ska kunna ta en poäng mot Manchester City. Han sätter ju sig själv i första rummet. Det gjorde ju alla andra också. Jag menar, om du tittar tillbaka på reaktionen som var i bilen som vi hade hem. Så kände ju jag att du var ju mycket mer förbannad efter det här än vad jag var. Jag var ju mer luttrad innan. Jag var ju helt övertygad om att det här kommer inte gå.
Jo, men ens ilska liksom, den övergick ju från... Först var det för att Spurs gör det här. De missar pisslägen och den enda som försöker är en helt värdelös Dejan Kulusevski som sägs hålla på Arsenal. Men sen övergår ilskan i någon form av aggression mot Premier League och att vi sitter i den här positionen är liksom pinsamt för sporten. Jag tappade det totalt i sinnet när det här hände och kände att fan, kommer man ens komma tillbaka från det här?
Nej men absolut.
Så att vart landar vi i det här då? Var det helt lönlöst att tro på Spurs?
Ja, det är det väl alltid.
Kommer Spurs kunna ändra sig som fotbollsklubb, tror du?
Nej, alltså det... Förhoppningsvis så får vi inga mer såna här situationer, så kan man svara nej. Man skiter väl i om de ändrar sig, men jag hoppas ju ändå på att vi själva är så liksom... Att har vi någonting att spela för, så ska vi alltid sätta oss själva i första rummet, oavsett vad det kostar på andra sidan. För att jag tror att det är så du någonstans lär dig att bli framgångsrik själv. Det är så du kommer vinna pokaler. För att det spelar ingen roll hur det ser ut i toppen av Premier League. Det kommer ju alltid vara, även om du skulle sätta in oss i den här ekvationen och sen skulle du ha ett annat lag, så kommer det ju ändå alltid att kännas. För det tycker jag att det gör. Alltså för mig skulle det kännas att så att man har ju också ett, ja men man har ju lärt sig det här rivaliteten tack vare att man har varit i London så jävla många gånger och känner en massa folk där, så man vet vad det betyder för dem när det kommer till rivaliteten med Spurs. För egen del så kanske det, om man tittar på hur supporter skarorna är fördelade på de engelska lagen i Sverige och hur man själv har upplevt den sportsliga konkurrensen, så kanske man skulle säga att Arsenals rivaler på ett större plan är både Liverpool och Manchester United än vad det är med Spurs. I alla fall, det kan jag säga.
Jo, men det är klart det är så. Ja, men än är det inte slut.
Än är det inte slut.
Min flight går 07:10 på morgonen på söndag. När går det in?
15:50 på lördag eftermiddag från Örebro.
Är inte det här, jag menar, trots det ganska halvdystra första inslaget i den här podcasten, så sitter man ju ändå här med ett jävla leende på läpparna. Att tänka att få åka till London liksom i slutet av maj och tro på ett ligaguld. Det är helt otroligt. Jag sitter och myser bara av den tanken att vi kanske i en, om den här matchen spelas i 100 parallella universum, så vinner vi kanske en ligaguld, så vinner vi guld en av gångerna. Och det är fan, det tar jag.
Absolut. Nu har det ju fokus flyttat. Nu ska vi börja sätta hopp till en annan Londonklubb.
Ja.
På både gott och ont. Har vi någonting för det? Tror vi att West Ham United ska kunna ta en poäng på Etihad?
Man satt ju liksom tidigare, det var väl tre Londonklubbar man fick liksom lägga hoppet hos. Först var det Fulham borta för City och man tänkte att men här finns det kanske en möjlighet. 4-0 blev det istället. Sen var det Spurs. Nu sitter man här med ett helt värdelöst West Ham där allt verkar vara slutet för, eller David Moyes är ju ute i West Ham och det känns som att det är en klubb som inte bryr sig just nu.
Ja, du sitter med en 2-4 i poker och hoppas på att det kan gå.
Ja, typ den sämsta hand man kan ha. Men vem vet? Ja, jag vill ändå säga att det kan gå.
Är det den sämsta hand man kan ha i poker där?
Nej, 2-7 är den sämsta hand man kan ha i poker.
Okej. Okay. Är det matematiskt säkerställt utav AI?
Det är inte av AI, men det här har ju stått i pokerböcker sen urminnes tider. En 2-4 kan ändå bli en stege, vet du.
Så är det ju, absolut. Jag hör vad du säger här. Logiskt.
Mycket logiskt.
Ja, så här sitter vi med en 2-7 och hoppas på Premier League-titeln.
Ja, det är precis så det är. Och vem vet, när Rivern läggs ut så kanske det finns en kåk där och väntar på oss. Vem vet, man får fan, man kan ju inte sluta ha tro i alla fall.
Det är ju folk som påstår också att West Ham har 5 miljoner pund i potten som segerpengar för att ta poäng på Etihad.
Ja, men det har de säkert. Och
jag tror också att de har. Alltså att Arsenal ska lägga upp 5 miljoner pund till för Declan Rice om vi vinner ligan.
Undrar hur mycket Borussia Dortmund har i potten?
Utveckla.
Ja, men det gick ju rykten om att, eller rykten, det var ju väldigt tydligt fastslaget, även det stod ju till och med i de tyska finansböckerna när City värvade Erling Haaland från Borussia Dortmund, att den kostade 51 miljoner pund. Men det har ju visat sig vara ganska mycket mer, för det finns ju bonusar och tillägg och liknande. De har väl tjänat en ganska bra bit över 100, gick det rykten om i alla fall på den här övergången, men det är inte klart än. Det finns säkert någonting inskrivet att Borussia Dortmund får 5-6 miljoner pund varje gång City vinner ligan och Haaland är målskytt eller något sånt där.
Du vet att det finns fler intressenter i den här matchen än bara West Ham United för det våra 5 miljoner pund.
Det finns tyska påverkansaktioner som just nu går riktade mot West Ham spelarhotell. De kommer inte få sova en blund hela helgen.
Nej, var det inte också lite humor inför den här Spurs-matchen? Det var någon som hade sett en Man City-buss som stod utanför något så här trestjärnigt hotell vid M25 i norra London-ish. Ja. Och Pers åkte dit och brände av en jävla massa fyrverkerier. Det var ju bara det att City-spelarna bodde inte där, visade sig sen.
Jag såg också en kille som hade ringt upp till receptionen och lyckats hitta på något sätt Citys assisterande målvaktstränares hotellrumsreservationsnummer och liksom avbokade rummet och sa att han hade problem hemma och var tvungen att sticka.
Det är lite småkul ju.
Ja, men de försökte. Det uppskattas ändå.
Det gick åt helvete det också.
Ja, det gjorde ju det tyvärr. Nej, men vad kan man hoppas på? Liksom, rent spelmässigt så känns det ju som att West Ham ska ju inte kunna göra någonting mot Man City. Men kan man hoppas på någon favorit i repris med någon lasagne-del eller någon form av maginfluensa? Är det moraliskt korrekt att hoppas på en någon ny form av pandemi? Eller lokal epidemi i alla fall?
Det är klart det är. Vi är väl de största, fotbollssupporterna är väl de största hycklarna som finns.
Hur långt kan du sträcka dig på vad du hoppas på för hemskheter drabbar sitt trupp inför helgen?
Ja, det är väl lite utav varje kan man säga. Jag tänker att de här 115 anklagelserna kanske kan få en dom här på lördag kväll. Som gör att de blir av med 2 poäng.
Fan vad fint det hade varit. Det hade ju varit... Alltså, tänk om Premier League skulle känna det. Att vi har liksom ingenting att göra här. Vi måste göra någonting för att säsongen är slut. Okej, okay, men om vi gör så att det blir lika och så blir det ett målrace på söndag, då blir alla glada. Till och med den neutrala åskådaren blir glad.
Ja.
Det är drömmen.
Det är drömmen. Nej, men vi... Du vet väl hur det är? Alltså, man sitter väl alltid och letar möjliga... Det är ju inga kryphål, men möjliga öppningar för hur det här ska kunna gå till. Det, så lurar man väl sig hela tiden och tror att det finns en chans. Alltså... Det var ju under många år så, inför, som har varit här när, efter att Wenger drog, så lurade man sig hela tiden och tänkte att vi kommer kunna vinna ligan. Får ju bara ihop det här. Vi kommer kunna gå till Champions League. Det kommer kunna bli bra på alla plan. Till slut så var det så att det hoppet försvann ju också från en, för att det var så långt ifrån.
Mm.
Nu är vi ändå bra, men nu handlar det om en annan motståndare. Alltså en klubb som jag inte orkar kolla. Har de något att spela för West Ham? Har de ens Europa? De har inte ens det.
Jag tror inte det.
Det är Michael Antoni vi får sätta hoppet till, som gick ut och sa att om det här gäller någonting på sista dagen så kommer Arsenal vinna ligan.
Han är en fin kille. Hur känner du inför att följa en sån här potentiellt nervös tillställning i det moderna samhället nu när man inte har internet längre i England?
När man inte har internet i England?
Ja, man måste köpa simkort och grejer. Då kanske man inte orkar göra det, men det där en dag bara.
Jag har ju gjort det.
Du har gjort det?
Det har väl du också gjort?
Ja, men det är sånt där, de slutar ju funka efter typ 3 månader.
Ja, men jag har varit där tillräckligt mycket nu så att jag har kunnat aktivera det. Va? Det är bara att köpa surf det första man gör när man landar.
Ja, det är stabilt.
Och dessutom så tror jag att det finns 60 000 andra som gladeligen delar med sig om det finns goda nyheter och rapporterar från Manchester. Jag tror inte du kommer bli utan dem, även fast du inte skulle ha internet själv.
Nej, men du vet ju hur riskerna är med sånt där, att någon säger någonting för att någon läser på Twitter och sen är det bara någon som har ljugit att det står 1-1, vad var det, 1-1 i Newcastle, ja. Den klassiska. Och det finns ju potentiellt en pinsam riskfaktor i det där som gör att ligan börjar jubla för ingenting. Eller arenan börjar jubla för ingenting.
Ja, det är klart att den risken finns ju absolut.
Du har inte tagit med dig någon sån här stormradio eller vad de kallas för, när man, som var populär nu under prepperstiden.
Så man sitter och vevar igång.
Exakt.
Nej, som sagt, jag har ett engelskt simkort som jag tänkte aktivera. Jag litar på att det fyller en funktion. Och att jag får reda på det av övriga människor som är där inne.
Hur hade du ställt dig inför att man, likt i Allsvenskan, gör målannonseringar på arenan i speakerform?
Jag ställer mig väl positivt till det. Det finns väl inget, men det kommer vi inte heller, för de rapporterar ju om halvtid och fulltid i de andra. Det säger de ju, om du står kvar en liten stund efter en match, så läser ju spiken upp hur det har gått i de andra matcherna.
Jo, men i Allsvenskan görs ju det här under stundande match ju.
Ja, det är väl lite olika på olika håll, är det inte det?
Ja, i alla fall på Hitachi Energy Arena, så är det ju så.
Ja, så är det. Där får man reda på ett par gånger per halvlek vad det står i de andra matcherna.
Ja.
Generellt sett under en vanlig spelomgång så kan jag tycka att det är ganska överskattat. Idag har ju alla en egen mobiltelefon som man bara kan gå in och titta på. Folk har pushnotiser, det är bara att ta upp skärmen och titta på om det plingar till om man vill ha reda på hur det går i någon annan match.
Mm. Hur är Englands gänget då? Du som har lite känningar bland de här rutinerade Arsenal-rävarna som går på alla matcher. Hur är stämningen i de gruppchatterna?
De är väl, mina kompisar är på någon ölfestival i Chesterfield i 3 dagar. Jag tror att de har fokus på helt andra grejer än söndag än så länge. Men det kanske kommer. Nej, men de hade väl bokat hotellrum också, som jag tror att de kan avboka. För blir det guld så ska de vara kvar. Jag tror att de flesta är ganska... Jag tror att känslan inför söndag är att vi är väldigt nöjda med en väldigt bra säsong. Vi har spelat jättebra fotboll, vi har gjort extremt bra resultat. Vi har tagit flest segrar av alla Premier League-säsonger som vi har spelat, 27 stycken. Vi ser en tydlig utveckling hos en tränare som vi tror stenhårt på. Vi tror på att Stan Kroenke och grabbarna backar laget, att det finns en väldig positivism runt Arsenal överhuvudtaget. Jag tror inte att det kommer bli något speciellt negativt om vi inte skulle vinna ligan. Jag tror att nästan alla är jätteförberedda på att vi inte kommer göra det, men att man, alltså, så länge det finns en chans så finns det ju en chans. Det finns ju ingen anledning att stänga den dörren om man inte behöver det. Varför ska vi supportrar göra det. Det är bättre att leva på det lilla hoppet som finns. Det gör ju resan över roligare. Och det är roligare att stå på en pub i kanonväder på en utservering och dricka en bättre IPA när man vet att det finns en chans. Där det varit värre om vi inte hade haft en chans.
Det är klart att det hade varit så, men det lilla hoppet kommer ju dö i typ minut 7 när Jaskov Guardiol gör 1-0.
Ja, men då får det väl vara så. Då har vi ändå haft det hoppet fram till då.
Ja.
Dessutom så vet vi väl att ett kryss är på våran sida.
Absolut.
Och det är ju en sak som ändå, om man nu ska räkna procent, så ger väl det oss lite mer tro på ett leguld. För hade det varit så att vi hade varit avhängda på att West Ham skulle vinna matchen. Ja, men då tror jag att de flesta hade fattat redan innan att det är dyngkört.
Men ta det här scenariot då, där Son gjorde det här målet och det blev 1-1 i London. Hade du räknat våra chanser större eller mindre då? Alltså att,
ja, då tänk hade det varit 100% guld till oss.
Ja, men tänk ändå att det är liksom ett stentaggat Man City som går ut och ska göra 9 baljer på West Ham.
Ja, men då gör vi tillräckligt många mot Everton. Jag säger det, hade Son gjort 1-1 där och det blivit kryss, då hade guld varit vårt. Mm. Lätt.
Det har ju varit ganska mycket skriverier i sociala medier om när förlorade vi guldet och så vidare. Och jag har stört mig ganska mycket på det där, för många pekar på exempelvis Villa-matchen som vi får stryk med. Och det är väl den enda förlusten vi har på den här sidan av året. Och jag tycker inte att det är rättvist att börja peka på liksom enskilda händelser under den här säsongen som jag tycker vi gör helt fantastiskt. Det är som du säger, vi slår rekord i antal vinster. Vi plockar poäng som jag tycker att den borde räcka för ett ligaguld. Vi gör en helt fantastisk insats. Och visst, det är klart att poängtappet mot Villa blir på ett sätt avgörande. Men på ett sätt så tävlar vi också mot någon som inte borde få tävla.
Nej, absolut. Och sen så det går ju alltid att... Du kan ju alltid backa tillbaka under en säsong och titta i... Ja, här såg det ut si och här såg det ut så. Och man kan irritera sig på enskilda domslut och man kan irritera sig på enskilda prestationer från spelare, att man missar tydliga målchanser. Men om du bara ska plocka ut dem som där du stör dig på... För jag, den här Villa-matchen må ju vara liksom en av de matcherna man sätter upp på listan. Och det är det ju naturligtvis för mig också. Vi har ju inte kanske så jättemånga sådana. För eftersom att de flesta matcherna har vi så allt vunnit. Men det finns ju matcher på andra sidan också. Jag tänker till exempel på Luton borta där. David Raya svajar, släpper in billiga mål. Där Declan Rice räddar oss i 97:e minuten. Likt Rhys Nelson gjorde mot Bournemouth för fjol. Mm. Det finns ju även sådana. Men det kanske är mer irriterande... Jag vet inte vilken av matcherna som i mellandagarna som är mest irriterande. Om det är den här matchen mot West Ham där vi har 35 målchanser och får stryk med 0-2. Eller om det är den här jävla matchen mot Fulham där vi är så fruktansvärt dåliga. Där det inte finns tillstymmelse till energi. Där man bara, vi kunde lika gärna stängt av matchen i paus. För det var så bedrövligt. Så att, det är ju lite grann, det är ju vad det är på något sätt.
Ja, å andra sidan åkte vi och vann på Old Trafford, det har vi inte gjort på år och dagar. Å andra sidan så vann vi mot City hemma, det gör vi inte heller varje säsong. Alltså,
nej, och det är också ett slumpartat mål mot City, ja. I en ganska tight match som om man tittar på det stora hela kanske borde ha slutat 0-0, precis som matchen gjorde på Etihad. Vi spelar ju inte bra heller mot Man United, även om den segern tycker jag är kanske klarare när man summerar det.
Jo. Visst, men det är ändå så att vi har tagit poäng på ställen där vi inte brukar ta poäng. Och visst, vi kanske har tappat någon match här och var, men så är det att spela fotboll. Man kan inte vara perfekt över en hel säsong. Och det får man räkna med på den här nivån i Premier League och med de lagen som spelar där. Att det finns inga brödgäng du bara kan springa över. Det är inte liksom La Liga, det är inte Serie A, det är inte Bundesliga.
Lugna dig nu. Lugna dig nu. När såg du en match i någon av de här serierna? När såg du senast en Serie A-match?
Oj, kan det varit
någonsin gjort det?
Kan det varit Inter Milan derbyt 2002?
Det är på de grunderna du baserar din åsikt nu 2024, 17 maj 2024.
Ja, men vadå, säger att jag har fel då? Det har jag ju inte.
Jag säger ingenting. Jag tycker bara att du är ute och svävar i det blå lite för mycket.
Jo, men låt mig ha en världsbild som är kvar på tidigt 2000-tal. Jag tycker att det är ganska härligt. Ja, men det är ganska härligt.
Vet, är det?
Men låt mig ha en bild av att italienska ligan bara har några toppklubbar och resten är skit. Jag tycker det är mysigt. Jag har den här engelska elitistbilden. Låt den leva stolt i mig.
Du menar att du känner att inget lag i ligan har ställt ut skorna och bara vunnit mot Sheffield United den här säsongen? Vad har vi själva för målskillnad mot dem? 11-0 eller?
Jo, men skillnaden är att i Serie A finns det 10 stycken Sheffield United.
Ja, jo, tjena. Tjena.
Nej då. Nej, men jag är svintaggad på London och det finns ju mer saker att vara taggade på.
Mm-hmm.
Vi har ju släppt en ny matchtröja. Och den ska jag direkt springa till The Armory och köpa, tänkte jag.
Okej.
Hur känner du inför att besöka The Armory på matchdag?
Ja, jag gjorde det senast jag var där, så jag vet inte vart du vill komma med detta.
Ja, men jag tror att du någon gång har sagt till mig att man besöker inte Armory på matchdagar, för det är så otroligt mycket folk. Och framförallt nu när en nytt tröjsläpp, det kommer att vara helt galet, misstänker jag.
Jo, men det är också då man är där. Om man ska köpa någonting och man är i London, så man springer ju inte omkring där dagarna i ända. Så på ett sätt är det ganska logiskt att gå in där när det faktiskt är match. Nu var det väl kanske inte, jag ska korrigera mig själv, det var väl inte vid den senaste matchen, men vid en av de senaste matcherna så var jag där. Gick in efter matchen för att jag skulle titta lite. Jag var dock inne på Armory dagen efter match senast jag var där. För jag skulle köpa en body till vår systerson Björn.
Just ja, den var väldigt, väldigt fin.
Mm, 15 storlekar för små med tanke på att han är jätteliten.
Ja, han är gullig den där lilla pricken.
Yes. Ja, nej, men så du ska in där alltså.
Ja, men det blir väl så. Jag har inte helt klarhet i vem jag ska trycka på ryggen. Eller man köper väl färdigtryckt av dem som det är på de där dagarna.
Jag som är så yrkesskadad när det kommer till tryck, satt och spanade på. Det är lite kul med Declan Rice nummer, för det är ju så osymmetriskt. Alltså att fyran är så bred och ettan är så smal. Så hur trycker man det? Och då noterar jag att på de tröjorna som hängde framme inne på The Army som jag såg på någon bild, så var det väldigt stor differens på hur de hade satt fyran och ettan. Det är ju alltid differens mellan dem, eftersom att det där, märkligt nog kan man tycka i dagens samhälle, görs manuellt. Du kan alltså inte köpa hem nummer 41 där det är ett fastställt avstånd mellan fyran och ettan, utan du får ju köpa bara lösa siffror och så montera ihop dem själv, och då blir det ju olika på allihopa.
Just det.
Och det är ju, ja, men det är ett ganska fult nummer.
Ja,
rent
det är det.
Estetiskt. Alltså det snyggaste du kan trycka på en marsch, tycker jag, det är 8 Ödegård. Den gifter sig väldigt fint. Det är ett ganska långt namn med, vad blir det, 8 bokstäver. Och sen är den en snygg 8. Den är liksom likadan åt bägge håll. Om man tänker att du sätter upp siffran på mitten. Ser väldigt trivsamt ut på ryggen. Medan Rice 41 är ett kort namn. Saka tycker jag också är ganska snyggt, för den sitter bra på ryggen. Men Rice 41 är faktiskt, det är ganska fult.
Mm. Jag håller faktiskt med dig, och det är väl det som håller mig lite från att välja Declan Rice på ryggen, även om jag hade gärna velat det. Men jag tänkte du skulle få hjälpa mig lite och välja vem jag ska ha på ryggen här. Jag har 3 stycken finalister ändå.
Ja, shoot.
Jag har Kai Havertz 29. Jag har Benny Blanco 4. Och sen har jag
Aaron Ramsdale 24.
Sen har jag Aaron Ramsdale 1.
Ja, men Aaron Ramsdale 1 kan du inte trycka på en utespelartröja, så det går ju bort.
Ja.
Det, du vill väl inte se ut som en clown.
Nej, men vi tar Declan Rice där istället då.
Ja, men det spelar egentligen ingen roll. Jag skulle säga att om alla de tröjorna som Arsenal Sweden säljer i våran shop, om det motsvarar exakt hur världen i övrigt trycker sina spelarnamn, så skulle jag säga att det är inte superstor skillnad i antal tryck på 29 Havertz och 4 White. De ligger ungefär på samma nivå. Nej, men kanske att du skulle ta något nummer som inte är så vanligt tryckt 20 Jorginho.
Jo, jag är faktiskt med i utlottningen om att vinna en matchtröja med Jorginhos autograf på. Så att jag väntar tills den...
Du tror att du kommer vinna den?
Ja, men jag köpte 2 biljetter. Man var ju tvungen att göra sig av med alla sina rewards-poäng nu. Så att det blev 2 stycken sådana tickets. Man får hålla tummarna.
Jaha, det ska jag också göra. Är det man kan... Jag har ju 3000 poäng, ja.
Oj, ja, då kan du köpa många lotter.
Är det lotter jag får för pengarna?
Ja, du köper ju... Alltså, tickets för att gå med i ett lotteri. Och de sakerna jag hittade jag kunde köpa, jag hade ju bara 250 poäng. Jag har ju väldigt få poäng jämfört med dig då. Men då kostade det 100 poäng per lott. Och då kunde du köpa antingen matchtröjutlottningar eller om du ville spela mittfältare, forward eller strike eller back på Emirates i någon form av match. Oklart vad det var för någonting. Men...
Mm-hmm. Är det man kan välja på? Det är ju det med Ryanair-stuket det här.
Ja, men det var en som jag tyckte var lite intressant och det var en rundtur på Showbar Realty Training Center.
Jaha, när får man välja det själv eller?
När det är.
Ja, man får åka i den där golfbilen med vad han nu heter.
Frimmy. Ja, det hade ju varit rätt härligt faktiskt, men det tror jag inte man får göra.
Nej.
Det blir väl någon tråkig rundtur med 400 andra människor och mycket kameror.
Där det inte är en människa på plats på Colney.
Ja, lite Nordkorea-eskt tror jag.
Men om vi ska stanna upp lite grann vid de här matchtröjorna och hela den här lanseringshysterin och det här med att spela i nästa säsongs matchtröjor säsongen före. Och det är lite grann som att börja gå och köpa julklappar i oktober, att man ska plocka fram julgrejerna i september. Alltså, varför kan inte varje sak få ha sin tid på något sätt? Alltså att, jag hatar den här stressen som är idag. Att vi inte kan få spela klart den här säsongen. Vi har en helg kvar. Visst, jag fattar att om du inte lanserar tröjan den här veckan så kommer inte folk kunna... Det kommer ju ändå 60 000 människor till Emirates. Det går man ju miste om. Men det du också torskar är ju att nästa vecka kommer det ju typ vara helt dött. Ja, men då ska alla spelare som ska spela EM sluta upp med sina landslag. Då kommer det vara helt stendött på Arsenal-fronten överhuvudtaget. Om du då lanserar en matchtröja då, när man känner att okej, nu är ändå säsongen slut. På måndag kan vi ändå köpa att nästa säsong börjar. För det har den inte gjort den här veckan.
Nej.
Och det här med att förra året, att vi skulle spela i den här säsongens tröja förra året, när man nu då... Det kan man inte göra nu, för nu har vi en liten chans att kunna vinna ligaguld. Och då kan man ju inte stå på ett podium med nästa säsongs tröjor. Alltså, vad fan håller folk på med? Vad är det som är så bråttom?
Nej, men vadå? Ur ett marknadsföringsperspektiv så tycker jag, då är det ju fullständigt självklart att man skulle göra lanseringen nu. Det är nu det är hype, det är nu det är buzz, det är nu folk kollar, det är nu det kommer få... Det är nu det kommer synas, du kommer kunna sälja många, många fler tröjor om du släpper den nu än om du släpper den mitt under EM-sommaren. För då kommer det bara fisa bort under nyhetsvärlden. Så att jag fattar att man gör det här.
Det där har du fan inget belägg för. Det där är bara en ren och skär spekulation. Du vet inte alls hur många det är som resonerar som jag. Att kan vi spela klart den här säsongen först innan vi börjar engagera oss i nästa?
Nej, det är väl klart att jag saknar belägg för det. Men ja. jag litar ju någonstans på att det har gjorts sådana typer av undersökningar i de här marknadskanalerna. Jag misstänker att Adidas vet vad de gör. Det är en av världens största sportmärken. De om några borde jag ha koll på när man ska släppa en matchtröja och inte.
Jo, men när... För du kan ju hela tiden, om du skulle titta tillbaka, om du skulle ha ett Excel-ark, vilket datum nästa säsongs matchtröja har släppt, så ser du att det flyttas ju hela tiden åt ett håll. Nu är vi ju i veckan före säsongen är slut som börjar släppas. Förr kunde det ju komma, nya matcherna komma i augusti. Och då ska man alltså då, när folk är som mest taggade för att ligan börjar, då kan du köpa nästa säsongs matchtröja. Du menar att det skulle vara så extremt mycket sämre än att sopa på folk en tröja nu? Nej, jag ser fan. Kom inte och säga att det finns något underlag för att det är bättre.
Men jag tror att ju längre tid de får sälja tröjorna, desto mer pengar kommer de dra in.
Jo, men sen... fortfarande, om du har ett lanseringsdatum, så är det ju exakt samma tid du kommer få sälja dem.
Jo, men du vet, sen ska de ju släppa 2 tröjor till under sommaren. Först ska de ju ut med den här stygga, riktigt fula borta, eller den svarta tröjan vi kan spela i, som ser ut som, ja, jag vet inte fan vad de har gjort på Adidas. Och sen ska det släppas en tredje tröja, som ju brukar vara rätt snygg om det kommer, när det kommer till Arsenal.
Och det, och är det väl den här gången också?
Ja, men den ska väl lanseras under USA-turnén, som det brukar vara.
Jo, men alltså, om jag tittar på vår egen försäljning på de här produkterna, så är det finns ju en enda sån här tröja, om man tittar i närtid, som har stuckit ut, och det är den här svarta. För den har ju sålt så in i helvete, gjorde den ju. Men alla andra tröjor så är ju ganska blek försäljning. Jag har ju svårt att tro att vilket datum det lanseras skulle göra någon större påverkan. Det finns liksom ingen respekt längre kvar, utan det kommer ju snart sluta med att vi ska lansera nästa säsongströjor i april. Ingen skulle bli förvånad, för det sitter någon jävla Excel-dåre någonstans på ett kontor i Tyskland och bara, men så här ska det vara. Man har ingen aning om vad man pysslar med. Det kommer gå så långt att man skiter i det bara. Det är det som är det värsta, när såna här människor får för mycket syre.
Jag vill ändå lägga min tilltro till Adidas marknadsavdelning. Jag ger dem mitt benefit of the doubt.
Ja, det är också ett tydligt svaghetstecken från människans sida. Det är därför vi får se de här jävla katastroferna. Vi ska spela med nästa säsongströja under året. Vad fan är det för någonting? Vem kan vi bara slå den i ansiktet som har kommit på det?
Det håller jag dock helt och hållet med om. Det är orent, det är fult och nej, 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 nej.
Nej, och tack och lov så är vi nu, det var ju någon som påstod, såg jag på Twitter, att det berodde på att är du i en ligat strid så får du inte spela med nästa säsongs matchtröjor. Men jag vet inte om det var så, jag tror att det var någon som korrigerade det sen och sa att, ja men alltså, det väljer du själv. Men tänk om det skulle så vara fallet. Att det har spårat ur så mycket så att vi ska fira ett ligaguld i nästa säsongs tröjor. Fan, jag är beredd på att bara gå då.
Jo, det hade varit jätteorent, framförallt för liksom lagbilden, när man ska lyfta pokalen och så står man i ett par matchtröjor man inte har spelat i under säsongen. Det hade varit jättefult.
Det är ett hån mot historien.
Det är absolut. Man vill ändå att det ska vara unisont med hur det såg ut resten av säsongen.
Ja, så låt säsongjäveln ta slut innan vi ska hålla på med nästa säsong. Kan vi inte bara liksom... Annars kan vi snart börja släppa spelschemat innan vi vet vilka som har gått upp. För det är så bråttom.
Ja, men den får väl ändå hålla sig. Den får ändå vara på något sätt sån där den gamla konservativa pelaren som får lysa där i slutet. Den brukar väl komma, är det runt juli eller vad är det?
Midsommar kommer det ju.
Midsommar.
Jag vet inte om det är före eller efter midsommar. Men sen så tar det väl någon vecka, ska de spika.
Ja.
Det är ju de här sakerna vill man ju ha. Nu finns det så mycket annat att diskutera och fokusera på än hela den här tröjgrejen.
Ja. Men jag får köpa mig en matchtröja, och det blir jag glad för.
Ja, det tycker jag du ska göra. In och trängas där.
Det blir havet 29.
Blir det?
Ja.
Men vad tycker vi om nu när man har sett den... lite mer, vi har ju inte sett den live, för det kommer vi få göra i helgen. Jag har sett fler som kommenterade min spaning förra veckan med att den här Adidas-loggan har svällt enormt. Den är ju snart lika stor som klubbmärket.
Ja, den är ju nästan värre nu på bilderna de har släppt med officiella.
Ja, nej, men jag hävdar fortfarande att sen vi började spela med Adidas har den där blivit dubbelt så stor.
Ja, det skulle jag tro. Och det ska bli kul att se, när, som du sa själv, att när vi väl får den här shoppen kan man ju jämföra lite. Och då kan vi se vad det faktiskt är.
Jag tror också att Fly Emirates-loggan åker upp några millimeter för varje år som går. För att man vet att ju längre ner den sitter, desto mindre i bild är den. Det är mer och mer cyniskt.
Ja, absolut.
Snart är det ingen mellanrum överhuvudtaget mellan klubbmärket och sponsorn.
Nej. Men jag tycker ändå att tröjan har växt på mig under tiden som man har fått se den på riktigt, så att säga.
Men så vet du sen tidigare att så är det ju med allt.
Jo, det är klart.
Det är så hjärnan fungerar.
Jag håller med som Poirley Drew on Arsenal och skriver på Twitter. Det är det kontot där de ritar väldigt roliga teckningar om Arsenal under säsongen. Där han skrev att Saka, som har vad som helst Arsenal relaterat på sig, 10 av 10. Kanonloggan, 10 av 10. De här blåa stripesen, 5 av 10. Enkelheten i att rita den, 8 av 10. Overall, 8 av 10.
Nej, men jag skulle nästan säga att den är... Om man tittar på tröjan framifrån... så skulle jag nästan kunna sträcka mig till att det är 9. jag tycker den är jättesnygg framifrån. Jag stör mig inte alls på det här blåa lilla inslagen. Och jag tycker att det, ja, men det är lite uppfriskande skönt att ha kanonen på. Och det ser ut att vara rätt röd färg och så vidare. Däremot så är jag väldigt skeptisk till baksidan. Och de här blaffiga vita grejerna, de här blåa som ska sitta ihop med. Det har väl aldrig fungerat någonsin att det ska vara någon form av synk mellan matchtröja och shorts. Det skulle jag kunna lägga ut en bildtråd om. Där olika lag, där färgmönster och nyanser har gått ner i shortsen. Det är inte snyggt. Och där har ju Adidas ramlat i år också. Att, det var likadant med shortsen. De är också ganska snygga framifrån. Men vet du fan hur det här blåa som är bak på benen som ska sitta ihop med det här som går på sidan.
Nej, jag håller med.
Inte helt förtjust i det, måste jag säga.
Nej, det flög inte heller. Men jag tycker shortsen är precis som tröjan väldigt snygga framifrån.
Ja. De har glömt baksidan helt enkelt.
Ja, men det är som att de har haft två olika designteams och sen ska det liksom pusslas ihop någonstans och de bara, ja, vi får köra på det här.
Nej, men det brukar jag också, i och med att de stora sportvarumärkenas designteam går ju igen hos olika klubbar där du ser att i år på årets säsong så hade ju den här ganska breda sömmen som är i vitt i våra tröjor. Den går ju igen på alla Adidas tröjor under säsongen.
Ja.
Och till nästa säsong så kommer det vara blåa som är. Den detaljen kommer du ju se på de stora klubbarna som spelar i Adidas. De kommer se likadana ut. Så det ska ju också bli kul att se hur det flyger eller inte flyger på ja, till exempel Manchester United eller Real Madrid eller vilka fan är det som spelar, Bayern München, Juventus och så vidare.
Absolut. Någonting som jag störde mig dock på ganska mycket är ju att målvaktströjan, den är ju rakt avkopierad från Bayern Münchens målvaktströja.
Och där, ja, har men jag där orkar de ju inte bry sig.
Nej, men där har de ju varit latare än de någonsin har varit, skulle jag säga.
Ja.
För det är ju exakt samma tröja.
Ja, men det brukar det väl vara. Det är bara olika färger på mönstren.
Jo, men så här exakt, det känns som att det är, fan, kan man inte, de har väl hur mycket anställda som helst på Adidas, de kan väl ha någon jävel som kan rita en snyggare keepertröja i alla fall.
Det är väl enkelt i produktionen om du gör liknande, jag har ingen aning, jag kan inte den här branschen utan och innan, men jag gissar att det finns en enkelhet i produktion, och dessutom säger jag, menar, fan, hur många målvaktströjor tror du man säljer?
Ja, jag har ju köpt en.
Ja, jo, men det är det ju också, skulle jag gissa på, om du skulle ringa runt till alla som lyssnar på den här podcasten och kolla om de någonsin har köpt en målvaktströja, så skulle du förmodligen få... Ja, men det skulle vara intressant att se om du hittar någon annan som någonsin har köpt en målvaktströja.
Ja, det värmde ju mitt hjärta. Det här drar ju till minnen när vi var på O'Learys i Mall of Scandinavia före matchen mot Man City och hade våran Arsenal poppa på shop.
Det var inte mot Manchester City.
Nej, det var mot Lazio, va?
Ja.
Ja, just det. Det skulle vara City. Nej, det skulle vara något annat heller. Ja, skitsamma. Ja,
det skulle ha varit Sevilla.
Ja, så kan det ha varit.
Eller vad fan det var. Ja.
Men då hade vi våran pop-up shop där och det var ju hur mycket människor som helst var inne och handlade. Och då var det ju en pappa med sin son och där kommer jag nog sent glömma som glider fram lite försiktigt så här. Har ni någon målvaktströja för barn? Det finns nästan aldrig och jag vill göra min son glad för det. Och då såg jag att vi hade en som vi kunde sälja. Och det gjorde mig väldigt glad.
Mm, nej, men så är det ju. Men tyvärr är ju... Jag vet inte, tyvärr. Det känns ju som att de människorna som köper målvaktströjor överhuvudtaget. Det är ju antingen det exempel som du nyss tog upp. Eller folk som samlar på matchtröjor som har en hel garderob där du ska ha alla tröjor hela tiden. De köper också målvaktströjor. Om man nu sparar på det.
Ja, och sen är väl, alltså, målvaktströjor är väl lite grann som saxar för vänsterhänta. Vad är det för jävla, man vill ju inte behöva köpa det.
Är du där nu igen?
Ja, men till och med vänsterhänta känner väl att jag kan lika gärna ta en vanlig sax.
Saxar för vänsterhänta?
Ja, men det är sånt där påfund som man störde sig på i skolan där det var liksom, vi har fyra saxar, bara två för vänsterhänta. Ja, ni har kollat fel på procenten här, det är inte hälften, inte ens 25% som är vänsterhänta, mycket mindre än så.
Jaha, det blir stökigt i kommentarerna den här veckan också då. Nu ska jag gå till attack mot vänsterhänta. Du har ju ett stadigt hat mot vänsterhänta.
Ja, det har jag. Men det, fan, jag är inte ensam om det.
Ja, jag kan ju här med komma ut och hamra fast. Alltså, jag känner ju inte att jag går runt och tycker illa om vänsterhänta på daglig basis.
Jag har fått mycket stöttningar av de högerhäntas lobby om det här.
Fan, vilken meningslös organisation.
Ja, jag vet.
Hur många är det som är vänsterhänta? 10%?
Ja, något sånt.
Ja, så 90% av världens befolkning är med i någon form av lobbygrupp. Vad fan behöver de lobba för någonting?
Jag vet inte, och det känns alltid fel att vara i majoritet och hamra neråt. Men så får man göra ibland.
Ja.
Jaha, har vi något mer före vi stänger igen den här poddfabriken för den här veckan?
Jag tror inte vi har det, va?
Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Vi får se om vi kan göra verklighet i att vi kan gå runt och livepodda på något sätt i London.
Nej, men det ska vi inte alls göra, se om vi ska göra verklighet. Vi ska åka till London och gå på pubben och sjunga för Arsenal och förhoppningsvis komma hem med ett ligaguld. Och gör vi inte det ska vi vara stolta över säsongen och hylla grabbarna. Och det ska väl vara någon Invincibles-träff på inneplan efter matchen, va?
Ja, men jag hörde att de ska byta namn på den.
Förlåt. Jens skickar en stämningsansökan mot det. Det här får ni inte fira under det här namnet, för det här har jag köpt.
The Undefeatable ska de heta.
Ja.
Jo, men det ska det vara. Det blir kul. Du ser vilka där de dammar av och vilka som dyker upp.
Wenger skulle väl komma, gick det rykten om.
Jaha. Ja, det är häftigt.
Ja.
Thierry Henry, han lär väl sitta i någon fotbollsstudio någon gång, någonstans, va?
Kanske. Han kan väl göra slag i saken och sitta på en fotbollsstudio på Emirates då.
Ja, det hade varit festligt i alla fall.
Jag vet inte, jobbar han med... han är väl på de här, vad heter de, CBS?
CNBC heter de.
Heter det så?
Ja.
TNT. Men de kör väl bara Champions League i USA, va, eller?
Ja, det kanske de gör. Jag har lite dålig koll. Jag har ju nyss installerat min nya TV, så nu kan jag faktiskt kolla på CNBC.
Hur känns det?
Ja, men det känns jättebra faktiskt. Det blir ju framtiden.
Det var som scener ur en Johan Falk-film när du åkte bort till Majorna och köpte någon form av svart box och tog med det hem till Spanien. Nu är det väl ingen box.
Jag vet inte om vi kan prata om det här så mycket mer i podden än det här.
Känner du dig pressad?
Ja, men jag vill inte outa någonting. Det var alltså inte i Majorna, det var i Sickla.
Hur fan var svagt.
Om Säpo lyssnar på det här så är det inte sant. Det här är alltså så...
Säpo? Du menar att det ska vara ett hot mot rikets säkerhet? Att du går och loggar in det på någon ful app?
Inte fan vet jag. Det var väl... Det kanske är så.
Ja, okej. Okay. Ja, du får leva i den tron också.
Ja, Janne Josefsson knackar på min dörr snart. Och Aschberg också. Ja, det blir jobbigt. Har vi något kul att berätta om Arsenal Sweden då?
Har vi det?
Ja, men det är väl kul saker som är på gång. De här nya matchtröjorna som vi snackat om, de kommer ju såklart komma till våran shop, men vi har dem inte än. Men så fort det dyker upp någonting så kommer vi lägga ut det.
Ja, de är beställda, men vi får ju inte... Jag tror att jag vet inte om det är en eller två veckors karens som det är nu för tiden. Så vi får väl dem inte förrän när man borde få dem. Så jag tycker folk borde vänta med att köpa den utav oss till bra pris när säsongen faktiskt är slut.
Ja, gör inte som jag, vänta istället.
Precis. Nya halsdukar på ingång, förnya medlemskapen i Arsenal Sweden. Och, om ni inte är medlemmar så blir det. Men vi är väl inne på slutspurten med hemsidan också. Det ska bli spännande tider och se hur layoutmässigt blir med den. Och...
Mm. Ja, det ska bli grymt. Det finns mycket kul att vänta på. Så det är inte bara en mästerskapssommar som är för oss, utan det kommer bli hårt jobb hela vägen in i kaklet för att få klart den här hemsidan så fort vi kan.
Så är det.
Mm. Men i övrigt, ni som inte är medlemmar och lyssnar på den här podcasten, gå in och bli medlemmar. Nu är det bara en match kvar, men ni kan ju såklart bli medlemmar nu, så får ni den här säsongen de dagarna som är kvar av den och nästa säsong på köpet så att säga. Så att in och surfa in på arsenal.se och klicka på bli medlem. Ni som är medlemmar, tack för det. Och in och förnya.
Så är det. Det är faktiskt 2100 personer som har gjort det, vilket är snart ett rekord. Så att det är ju kanon. Fortsätt med det.
Ja, roligt. Och vi kan också slå ett slag för våra grymma matchträffar. Det kommer vara två stycken som är nu i sista matchen mot Everton. Så signa upp er på dem om ni är i Stockholm på Flying Horse. Det är väl snart över 100 personer där, så det kommer bli fullsatt.
Nej, jag tror tyvärr att det redan är fullsatt. 98 platser har vi, så att hela pubben kommer att vara packad med Arsenal-supportrar.
Kul. Ni som inte har fått plats där, dyk upp ändå och pressa er in på något sätt.
Theo uppviglar till ännu mer olagligheter.
Nej, gör inte det. Men är ni i Örebro så kan ni anmäla er till träffen på Kvarteret och Company. Och lyssnar du på det här och känner, varför är det inte en match för min stad? Hör av dig till oss så kan du sätta upp en sån. För vi är jätteglada om vi får fler härliga Arsenal-träffar runt om i Sverige. Målet är att ha en i varje kommun. Vi ska ha 290 matchträffar på den hemsida annonserade. Det vore ju drömmen. Jag tror dock inte det är möjligt, men drömmen lever.
Gör den det verkligen?
Jag tror att det är ungefär en lika stor dröm som om att West Ham ska vinna med 3-0 i helgen.
Ja, det tror jag de kommer göra. Det här är vårt största hopp. Fulham för dåliga. Spurs vill inte vinna. West Ham. Ja, men de är sugna på det här.
De vill ha 5 miljoner extra.
Ja, de vill ta guldet tillbaka till London.
Vi kan tyvärr inte erbjuda 5 miljoner pund om ni startar matchträffar på olika kommuner. Men gör det. Hör av er till oss på medlemmar@arsenal.se eller lokalt@arsenal.se. Båda mejladresserna fungerar för det här ändamålet. Så hör av er och så hjälper vi er att sätta upp matchträffar och hitta fler Arsenal-kompisar i er närhet. För det finns det gott om.
Så är det absolut.
Annars är vi tillbaka nästa vecka. Även fast säsongen är slut får vi väl hitta på någon form av kul första podden på semestern. Eran.
Du har väl någon gammal säsongssammanfattning i tre delar från ett par år tillbaka som du ska göra, va? Kommer den nu eller?
Ja, men jag tänker att vi ska börja med säsongen 1920 och sen jobbar vi oss framåt. Så att, ja. Men bara som en sista tanke före vi rundar av helt och hållet. Man är väl ändå, det hade ju varit helt underbart att ha ett jobb där man kunde ta ledigt nu efter säsongen är slut. Och sen kan man liksom börja försäsongsjobba med att åka med Arsenal till USA på något sätt. Och man liksom tajmar semestern helt och hållet med fotbollssäsongen.
Mm, och du får skaffa dig det.
Mm, jag får bli fotbollsproffs helt enkelt.
Istället ska du sitta med en bordsfläkt i Barcelona nu när det är 40 grader varmt.
Ja, Asien på dygnet runt kommer det bli snart.
Själv ska jag åka till Örebro och flyga Ryanair till London. Jag tror senaste gången som jag flög Ryanair, det var väl när du och jag hade varit i Guimarães. När vi skulle åka till Malaga och spela paddel en vecka.
Just det.
Då flög vi Ryanair från Porto till Malaga.
Mm. Det är en flight man sent glömmer.
Det är ganska länge sedan nu också. Det var då du smugglade in ett batteri, ett laddbatteri till telefonen åt mig i skon. Som du fortfarande går runt och haltar över.
Ja, jag blev ju olika lång på benen efter den
typ,
där.
Vad kan det vara, 6 år sedan, vad är det?
Ja, det, något sånt. Åren går.
Nu gör ju det.
Vi får väl komma tillbaka med en form av Ryanair-recension och se om det har ändrats de här 6 åren. Men jag tror nog inte det. Det är nog samma plan.
Det tror inte jag heller. Å andra sidan så har jag som sagt betalt 139 kronor. Så att jag har ju vissa överseende för ganska mycket. Bara jag kommer fram så är jag helt nöjd.
Absolut.
Och med tanke på att det kostade typ så här 4 500 att flyga med de etablerade bolagen från Arlanda och typ 3 000 att flyga Ryanair från Arlanda. Det är ju helt barockt. Men det kostar 139 spänn från Örebro.
Mm. Jag
hörde att det berodde på att Taylor Swift har 15 konserter i Stockholm i helgen.
Det stämmer. Swifties, som de kallas för, har ju invaderat i Sverige. Och det är väl fullt med amerikaner, sjukt nog, i Stockholm som ska kolla på den här konserten. Även fast de redan har gjort en USA-turné. Men ja, så är det väl.
Så är det. Det är lite som när Arsenal åker runt. Det är som en jävla cirkus.
Det är ju det.
Ja. Nej, nu åker vi till London och har trevligt.
Det gör vi.
Så hörs vi till nästa vecka.
Det gör vi absolut.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Arsenal, bloody Arsenal.